Ja, nu är klockan 11:01, så då är det väl dags att börja. Välkomna till gudstjänst här i Centrumkyrkan. Roligt att se er allihop. Vi har en temahelg här med Ove och Ann-Britt Lindeskär. Och vi hade två fina samlingar igår och Ove undervisade om den korsmärkta församlingen. Och han ska fortsätta på samma ämne här idag. Och det ser vi fram emot. Nästa söndag så har vi en speciell gudstjänst. Tema gudstjänst. Hur kan kyrkan bemöta dem som brottas med funktionsvarianter? Och det är Mikael Hansson ifrån Leksand som kommer att hålla i det mötet nästa söndag. Vi ska be att Gud välsigna dagens gudstjänst. Jesus, tack för att du är här mitt ibland oss, Herre, när vi samlas i ditt namn. Tack för att du vill vara med och leda hela den här gudstjänsten. Och jag ber speciellt för Ove som ska tala ditt ord, Herre, att han får vara ledd av dig och att du ska inspirera hans tankar och genom din heliga ande, Herre, så han får säga det som du vill ha sagt, Herre. Jesus, tack att du välsignar var och en. Låt oss sitta med öppna hjärtan och ta emot ifrån dig, Herre. Jag ber dig, Herre. Välsigna också söndagsskolan som ska vara idag, Herre. Och välsigna barnen och den som ska leda söndagsskolan också, Herre. Att du får vara med där också, Herre. Tack för att vi får lägga allt i din hand. Jag ber i Jesu namn. Amen.
Jag hälsar er alla i Jesu namn och uttrycker min och min frus glädje över att få vara här den här helgen. Flera har sagt att det var bra bibelstudier igår. Och det tyckte jag också. För det var faktiskt Guds ord vi läste och det är det bästa man kan ha, eller hur? Och ämnet är ju väldigt aktuellt. Det är så aktuellt så att vi måste reflektera över djupet i detta att den kristna kyrkan ska vara korsmärkt. Kyrkans DNA får inte vara någonting annat. Det är bara Jesu Kristi kors. Pingströrelsen i Sverige har ju i alla tider varit en fri rörelse. Och så fick vi ett samfund här för några år sedan. Och jag ska inte överhuvudtaget nämna det eller ha någon åsikt. Men när det var aktuellt så blev jag inbjuden till en pastorskonferens. Här både evangelister och pastorer var samlade. Och där var det en representant från det nybildade samfundet som talade och sa att nu när ni predikar, vart ni än är i hela vårt land, måste ni varje gudstjänst nämna ordet pingst i betydelsen vårt nya samfund. För det är vårt varumärke. Och det är så starkt varumärke så det måste markeras varenda gång vi samlas. Och då tände broder Ove Lindeskär till. Djupt i mitt innersta så jag sprang upp till mikrofonen och sa det här är bland det värsta jag har hört någon gång. Ska vi ha något varumärke på vår rörelse så är det inte vårt nya samfund. Då skulle det möjligen vara Jesus. Men å andra sidan får vi inte dra ner Jesus namnet så djupt så att det ska jämföras med McDonald's och IKEA. Inget fel på de företagen, men de arbetar i näringslivet och de ska ha sina namn som blir igenkända. Men Guds kyrka måste bli igenkänd för någonting annat än vår organisation. Han som hade talat bad om förlåtelse sen på kvällen. Men jag vet inte om förlåtelsen gällde upplevelsen och tanken att vi ska ha ett sånt här varumärke. Det kanske var någonting annat som låg bakom. Och jag lämnar det helt. Men jag känner när jag reflekterar över det som hände då Och att jag under så många år har varit en del av den här rörelsen. Pappa var pastor mycket här uppe i Dalarna i små församlingar och sen i Småland. Och så har jag varit på samma väg själv ända sedan ungdomen. Så finns det ett behov nu att markera för att kunna reflektera över vår identitet som församling och som rörelse. Och det vi talade om igår, när jag påstod här i bibelundervisningen att församlingen är korsmärkt, vilket betyder att det som är det viktigaste tecknet i Guds kyrka, det är Jesu kors, och inte begränsat till ett krucifix som kan smycka ett bönerum eller en kyrkolokal, utan korsets karaktärer, förlåtelse, helande, upprättelse och allt annat som ligger i korsets underbara mission. Och det kände vi igår, jag kände det, jag upplevde det när jag satt på den här stolen och talade till er, att korsets kraft fanns i mötet. Och när Paulus beskriver i det brev, första Korinthierbrevet, där han går emot den religiösa vishetslära som var så utbredd på den tiden så att till och med de i kyrkan måste brottas med vilken vishet ska vi välja. Är det Guds vishet eller världens? Då säger han där tydligt och klart att det inte är världens vishet som är vårt signum. Därmed heller inte religiösa visdomsläror. Utan här är det Jesu Kristi kors. Och budskapet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade. Men för oss, vi som tillhör Jesu Kristi församling, är det en Guds kraft till frälsning. Och förlorar vi korset som vårt viktigaste och största landmärke i livet, då förlorar vi kraften och då blir vi kraftlösa. Och så talade jag igår om, jag har med mycket på 2 timmar där, men jag tycker själv att jag har starkt i minnet av att vi markerade att den som är korsmärkt samarbetar med korset, det vill säga med Jesus. Och nu ska vi gå vidare. Men först bara helt kort nämna mina böcker som ligger där. Jag har ju skrivit, jag tror det är 11 böcker. Jag trodde aldrig jag skulle bli någon författare, men en del kallar mig för författare nu, och det fattar jag ingenting av att jag är. Men det är väl för att jag har skrivit en massa böcker kanske. Min senaste bok, den kom ju bara helt för en tid sedan. Den heter Livstid. Och ska sanningen fram om alla ni som sitter här nu? Vill ni höra sanningen om er nu? Ni har fått livstid. Det är sanningen. Det trodde ni bara de som satt inspärrade på fängelser, många av dem som blev dömda till livstid, men det har ni ju blivit dömda till alla här. Och min svärmor, hon blev dömd till livstid och hon fick nästan 100 år. Det är du. Och min brorsa som föddes här på BB i Falun, och jag, pappa var pastor här någonstans i närheten, i Kvarnsveden tror jag det var. Vet ni var den ligger, den stora metropolpolen? Och då skulle bra mamma här inne och födde min lillebror. Och det där är så mycket som 76 år sedan. Och då var jag med, men jag blev inte insläppt, för de fick inte ha några små barn in där. Så de satte mig på en parkbänk utanför, där det var som en park där utanför. Och jag kommer ihåg att de satte mig där, och så gick de in och där satt jag och längtade efter min bror som jag inte skulle få se. Då kom de ut med han i alla fall, och då fick jag se han. Och då är det så att han fick bara 47 års livstid. Och en liten kusinflicka till mig, hon fick bara 3 år. Och kanske 35 000 svenskar får så kort livstid så de hinner inte ens födas. Mina memoarer kommer ut i september. Och när jag skrev dem så blev det massa material över som inte platsade. Och då blev det den här boken som en liten aperitif. Den ska ni köpa för den är jättebra. De 35 första kapitlen, det är händelser, episoder som jag har varit med om. Och som en del är lite roliga och andra mer allvarliga. Och så drar jag ut konsekvenser och så blir det en liten förkunnelse, en liten uppmuntran till mina läsare. Del 2, det är dikter som jag har skrivit. Ni hörde ju en här, visst var den bra, den jag läste igår? Ja, det var inte många som tyckte den var bra. Ja, det var bra. Ja, du var ju med, du såg ju glad ut redan igår du. Ja, och så har jag längst bak... bjuder jag på lite bilder. Jag har ju målat i olja i vissa perioder men det är mitt liv. Och då bjuder jag på dem också. Det kan man göra i den här typen av bok. Ligger där ner också. Och så har jag ämnet här. Den korsmärkta församlingen. Då har jag skrivit en bok över det ämnet. Och den vill jag rekommendera att ni ska läsa. För allt som finns i den här boken har man ingen chans att ta upp i en helgsmöten. Så det är mycket mer. Och det är ett stort ämne i Bibeln. Jättestort är det. Och den dag kyrkan blir korsmärkt, inte bara i retoriken utan på riktigt, då blir det någonting nytt. Det blir det faktiskt. Den här boken skrev jag för 2 år sedan, att vandra med Jesus i den sista tiden. För nu är det allvarstider. Och jag har märkt en sak, att det är inte bara kristna som säger det. Det säger de på radio, tv och journalister och alla möjliga. Det är allvar nu. Det drar ihop sig. Och om jag får säga vad jag tror, så är vi nu i den sista tiden. Och nu kommer Jesus snart tillbaka. Och då måste vi vandra nära Jesus. Inte ha distans till honom, utan nära, nära, mycket nära. Lite närmare än förut. Bön som når till Faderns hjärta. Där brottas jag med frågan, vad är bön? Ja, men bön, det är ju en bön. Vi ber en bön, Fader vår kan vi be. Eller någon bön från Gamla Testamentets saltare. Den finns gott om att välja på. Eller Augustinus eller Ylva Egehorn har skrivit bra bönepoesi. Men du, bön som når till Faderns hjärta. Den har utvecklats från att läsa en bön till ett böneliv. Och då ber man dygnet runt. Visst är det väl härligt? Du vet, jag är så hemskt gammal nu så ibland går jag upp mitt i natten. Och vad jag gör då, det tänker inte jag berätta för er. Det är hemligt. 3:15. Då sätter jag fötterna på mattan där på golvet i sängkammaren. Och då känner jag ibland så här, ibland mer och ibland mindre kanske. Ja men oj, det är bönemöte. Halleluja, halleluja, säger jag. När jag går över första tröskeln så är jag prisad vare Jesu underbara namn. Och nästa tröskel, och då är jag inne i det där rummet dit jag har ett ärende. Och då är det tungotal. Amen, det är böneliv. En del, jag har hört en del kristna, de skryter med att de har haft någon bönenatt för 20 år sedan eller nyss. Det är väl inget, ni som sitter här, ni har ju bönenatt varje natt. Eller hur? Genom Abba, Fader, det böds i ditt innersta. Det är det som den här boken vill lära oss någonting om. Och så till sist boken Matteva, som jag vet att en del har läst redan. För det hörde jag igår. Och då skriver jag om den här flickan som är en rollfigur. Det är från landet Benin. Och där har vi ett hem som heter Hemmet Rut. Och där har vi hjälpt 400 flickor nu totalt. Och i princip alla har det gemensamt, kanske det finns något undantag, att pappa skulle gifta bort dem när de är 12-13 år gamla. Och då blir flickan så förtvivlad så hon vet inte vad hon ska göra av sig. Men hon kan inte visa det till pappa, för då begår hon ett hedersbrott. Jag tänkte skriva en dokumentärbok om en av flickorna, men jag fann att det blir för begränsat. Så jag intervjuade ett stort antal flickor om att Teva, hon representerar dem alla och gestaltar deras vittnesbörd. Och vet ni, den här boken har jag, Ann-Britt och jag, delat ut till en hel del icke-troende människor. Och vi har fått såna fantastiska reaktioner. Första dagen jag fick boken från tryckeriet så träffade jag en kvinna i ett visst sammanhang där Ann-Britt och jag fanns. Och jag sa, tycker du om att läsa? Ja, jag läser allt jag kommer över. Ja, men då skulle du få en bok om mig. Jaha, skriver du böcker? Ja, det har jag gjort några stycken, så. Men läs den, lovat du, så får du den gratis. Ja, fick hon den. Så ringer hon mig. Det står ju mitt namn här, så det är lätt att få reda på mitt telefonnummer. Du, är det du som jag fick en bok av, sa hon. Ja, det är det, sa jag. Jag kommer ihåg dig. Kommer du ihåg vilket fint samtal vi hade utanför din husvagn där vi befann oss? Ja, det glömmer jag inte, sa hon. Det var fint. Men du, sa hon. När jag fick boken så började jag läsa den samma kväll. Och jag kunde inte släppa den. Jag läste hela natten till den var läst, hela boken. Och vilken bok, sa hon. Men jag är ingen religiös, sa hon. Jag är absolut inget religiös. Jag går aldrig någon kyrka, vet du. Men den där boken var bra, sa hon. Och jag läste den under tårar. Så sa hon. Och så avslutade hon, och det sa jag här igår. Då lät de som en gammal pingstsyster. Vet ni hur de låter? Hon sa i telefonen innan vi la på luren. Jag är djupt gripen över den boken. En annan kvinna som fick den, hon kom tillbaka och sa, har du fler böcker? Ja visst, vill du ha en till? Ja, jag kan ta två om jag får så. Men då handlar det om Jesus. Ja, jag vet ju inte så mycket om han. Jag går aldrig i någon kyrka och jag är inget troende. Absolut ingenting. Men jag kan gärna läsa något sånt också, sa hon. Och innan hon lämnade vårt hus med två nya böcker så sa hon, du förstår att den där boken, Matteva, den har gjort sånt intryck på mig. Den har blivit en ögonöppnare för mig, för att jag som inte vet någonting om kristendom, jag tror inte alls på det ni håller på med i kyrkorna. För jag tror på änglar. Och då var hon ju New Age, det förstod jag ju. Och så avslutade hon, och dessutom är jag ett utbildat medium. Så då vet du vad jag håller på med. Och så säger hon, men efter den boken, Ove, sa hon, så måste nog du och jag träffas och prata existentiella frågor. Böckerna kostar 150 kronor styck. Köper du två böcker får du en tredje valfri gratis. Och om du köper och läser den här så hoppas jag att du lånar ut den till någon granne eller ger bort den. Och så där sa jag. Jag var i en svensk stad och predikade. Och så sa jag, och du kan köpa någon extra och ge bort den till någon som du tror behöver. Då kom det ett par fram efteråt, efter mötet, och sa, du, det där med att man skulle få köpa extra böcker, och det vill vi göra. Ja, du köper en extra då? Nej, 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 inte en. Jag vill ha 30, ska vi ha. 30 böcker? Ja, men det är ju 30 lägenheter i hyreshuset där vi bor, så de ska väl få en var i alla fall, tyckte de. Och då hade ju inte jag så många med mig, så jag fick stanna i den där staden när vi körde förbi och levererade en hel låda full med böcker. Nej, men nu ska inte jag bara prata om allt det där. Men är det så att det ni köper och pengarna går när ni swishar det, så går det till Hemmet Rut alltihop. Och allting där är betalt, så hela summan du ger går till Hemmet Rut. Det är väl härligt. Nu kan ni säga amen och tack och lov. Säg något. Ja, det var inte någon stort jubel inte, men det var bra ändå. Kära vänner, nu ska vi läsa Herrens heliga ord. Och då ber jag dig, Jesus, om stillhet och öppenhet för ordet och för det jag ska få predika här idag. Tackar dig, Jesus, att ditt ord är sanning. Och det ska visa oss något om den korsmärkta församlingen. Amen. Första Korintierbrevet, kapitel 15. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i, och genom vilket ni blev frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelar jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig för mig, som är ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av alla apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på. Amen. Innan jag kommenterar den här texten och går vidare in, så ska jag bara säga några saker. Och det är det att den korsmärkta församlingen visar någonting på relationen till Jesus. För det första, Jesus kan säga min församling. Och denna genitiva form, Jesu församling, den är relevant därför att han för det första har köpt församlingen. Inte med bockars och kalvars blod, inte med guld och silver, utan med sitt dyrbara blod. Och det jag har köpt, det tillhör mig. Amen. Så om du nu köper en bok där, eller tre kommer ni att gå och köpa, för då får ni en gratis, och det är ni ju så intresserade av att få något gratis. Så då köper ni tre, då blir det 300 kronor. Och i samma ögonblick som ni swishar 300 eller lämnar 300 i kontanter, då övergår boken från min ägo till din. Och då kan jag inte komma sen, det där är ju min bok. Det står ju Ove Linders här på boken. Nej, du, säger du, jag har köpt den. Jag har betalat den, den är min från och med idag. Är det inte sant det jag säger nu? Det är alldeles sant. Så jag kan inte göra anspråk på den bok som ni har betalat. Och nu är det så att Jesus har köpt sin församling, och han gör anspråk på att han äger sin församling. Det är inte pastorn som äger sin kyrka. Inte ens äldstebröden, om det nu finns några sådana kvar. De är nästan borta överallt om. Nu är det styrelser som kan rekryteras på lite annat sätt än man gjorde förr när man hade äldste. Ingen betydelsefull grupp av medlemmar kan göra anspråk på kyrkan. Det är bara Jesus som kan det. Han säger, det är min församling. Och då måste våra församlingsmöten präglas av att det inte är demokratin som avgör vems församling det är, utan det är Jesu församling. Guds egen kyrka. Ett annat tema, det har vi i Kolosserbrevet och i Efesierbrevet och i flera andra ställen, att Jesus är huvudet för församlingen. Om ni har lagt märke till, så har jag ett huvud. Det sitter här. Och jag kan säga att det är mitt huvud. Ann-Britt kanske kan göra en anspråk på det, för vi är ju ett kött, hon och jag. Men i alla fall, i så fall har jag ditt huvud också, då har vi dem båda ihop. Ja, men det där fick jag väl ihop ganska bra, eller hur? Men identiteten sitter inte i tårna och i fötterna, för där har jag ont när jag har ramlat och därför går jag med kryckor. Det sitter i huvudet, och jag tackar Gud för att när jag ramlade i januari månad, att jag inte slog ihjäl mig i huvudet, för då hade jag inte varit här idag. Jag gör alltså anspråk på att jag har ett huvud, och mitt huvud, min hjärna som sitter här, den kan säga Oves kropp, det är min kropp. Ja, det där har varit väldiga djupsinnigheter, men det finns en teologisk sanning i det. Sen har vi Efesierbrevet 1 och 4 med flera, att han har utvalt sin församling. Och därför kan han göra anspråk på församlingen. Predestinationsläran är ju det att han har predestinerat, det vill säga utvalt församlingen. Och då finns det en lära som jag nog inte vill säga är särskilt sund, och den är till och med lite villfarande kanske, där predestinationsläran går ut på att Gud har från begynnelsen utvalt vissa att bli Guds församling och alla andra har han därmed förkastat. Det är fel. När han utvalde oss så heter det att han har utvalt oss alla. Även ateisterna är utvalda. Men de kan väl inte vara. Det kan de väl visst det. För alla som inkluderades i Jesu Kristi försoning är utvalda. Sen är det upp till var och en att säga ja tack, jag vill ha det där. Jag vill ta emot, och då blir de Guds barn. Men utvalda till frälsning och kallade, det är alla människor. Här uppe i Dalarna är ni duktiga på att plocka lingon. Det vet jag, för min mamma var ju pastorsfru här på några ställen. Och hon plockade, vet du. Ja, särskilt i den årstiden då, när det fanns lingon. Och så bodde vi någonstans här och jag var en liten kille. Och då skulle jag följa med på mamma och plocka lingon. Och jag har aldrig haft den gåvan riktigt. Min fru har den gåvan. Men nu skulle jag vara med dem för första gången. Och då fick jag mamma en sån här liten hink. Och så sa hon, om du kan plocka den full nu så ska du få en belöning. Och jag minns inte vad belöningen, det kanske var en krona. Och det var mycket pengar då på den tiden. Men jag kommer inte ihåg riktigt hur mycket pengar jag skulle få. Och så hade jag ju plockat lite, och det var väl lite på botten och lite mer. Då kommer mamma med en full hink. Var full med lingon. Men Ove, har du inte fått den full än? Nej, jag har inte fått den full. Och då tänkte jag, det blir ingen belöning. Vet du vad mamma gjorde då? Hon tog sin 10 liters hink, formade händerna på ett vis, det blev nästan som någon slags strut så där. Och så hällde hon sina lingon i min lilla hink, så den blev full. Det är härligt att höra, eller hur va? Och jag fick min belöning. Halleluja. Hon hade utvalt sina bär för att jag skulle få en belöning. Och det är så härligt med Jesus. Och relationen till Jesus. Att jag klarade inte av att få hinken full. Jag brister. Då kommer han och frågar, har du inte fått det fullt än, Ove? Då ska jag hjälpa dig. Och så står det gång på gång i den här texten om nåd. Det är nådegåvor, det är nåd från himlen, och det är nåd att jag får tjäna. Och jag är full av nåd. Och genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Nåd, 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 nåd. Och när han häller din hink full, så är det inte av förtjänst. Du är inte värd att ha den full, du som inte har lyckats med någonting här. Utan det är nåd han visar dig. Så var beredd nu att hinken blir full här. Han kan fylla på i det här mötet, förstår du. Då är det inte lingon. Då är det någonting ändå bättre. Det kan vara nådegåvor, och det kan vara andliga välsignelser, och det kan vara upplevelser med Gud som gör att du blir berikad. Hinner vi med en till? För jag har inte börjat min predikan än. Det här är ju bara lite förskott. Tänk att han säger att han är brudgummen och vi är bruden. Halleluja. Det finns en enda kvinna i hela världen som jag kan ha den relationen till. Att du är min, kan jag säga. Hon sitter där bakom mötesledaren där precis. Det är där du, dig alltså, bakom dig sitter hon där. Titta på, du ser vad fin hon är. Kolla. Har du sett henne förut? Ja, du har redan sett, ja. Ja, ja, då. Ann-Britt, du är min. Vi tillhör varandra. Om någon annan gubbe kommer och ska göra anspråk på henne, då kanske jag vill ha en paus med helgelsen lite. Halleluja. Det är så härligt, förstår du, med Jesus. Han är brudgummen och vi är bruden. Och han säger, du är min, Ove. Du tillhör mig, du. Och så kanske han säger där i himlen. Jag tror nästan han säger det. Jag längtar efter dig, Ove. Vi skulle snart komma hem till mig. För har man fyllt 60, som jag upplyste om igår, då har man ju levt det mesta av sitt liv. Eller hur? Då är snart dags. Och eftersom det är 20 år sedan jag fyllde 60, så kanske det inte är så lång tid kvar. Men då vet jag att det förhållandet mellan mig och Jesus, det är fullkomligt i alla lägen den dag jag får flytta hem till himlen. Eller om han kommer och vi alla ska ryckas upp i luften. Ja, nu fick jag klarhet i det och ser allt det här får vi lämna. Det får vi ta nästa gång, för det hinner vi inte ta nu. Och titta på det här då. Det är samma ämne alltihop. Men jag lägger undan det också. För nu går vi tillbaka till texten i Korinthierbrevet. Som är uppståndelsekapitlet. Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. Det var hela kapitlet handlar om. Vi har ju nyligen haft påsk. Och påskdagens evangelium. Jesus är uppstånden. Han lever. Det är budskapet till oss också efter påsk. Alla kyrkor i hela världen, vad jag vet, bekänner Jesu uppståndelse. Och är det någon som inte gör det, så är det någon udda kyrka som är så falsk, så den ska ni aldrig bry er om. Den korsmärkta församlingen har en uppstånden och levande frälsare. Det är en av huvudpunkterna alltså. Det finns kyrkor som nöjer sig med att ha en lära om Jesu uppståndelse. Men det är inte nog. Vi kan ha en uppfattning om Jesu uppståndelse. Vi kan ha en teologi om Jesu uppståndelse. Och vi kan ha en bra pastor som kan predika om det. Och det blir en bra predikan en gång om året, nämligen på påskdagen. Det räcker inte. Vet du, Jesus är verkligen uppstånden. Och då lever han mitt ibland oss. Halleluja. Det finns också faktiskt en del kristna teologer. Jag har en bok hemma som jag tog fram här om dagen. Det är några år sedan jag köpte den. Och det är, jag vill inte säga något illa om vår svenska kyrka, för det finns mycket gott där. Men det finns också teologer där, precis som i frikyrkan, som lutar lite mot att kunna förneka sanningar som är så tydliga i Bibeln så att man, det går inte att förneka det. Och där stod det på ett ställe i den boken: vi i kyrkan tror på Jesu Kristi uppståndelse från de döda, och det bekänner vi varje högmässa i trosbekännelsen. Men denna sak att Jesus har uppstått från de döda har ingen som helst historisk referens. Men vi tror på den därför att det kan hjälpa oss. Om vi blir ledsna eller har en svårighet som vi ska igenom, så kan vi tro på uppståndelsen även om den aldrig har skett. Alltså man kan inte tro på någonting som aldrig har skett. Man kan förneka den fysiska uppståndelsen och mena att det är någon slags andlig uppståndelse. Och tänk om Jesus hade uppstått bara som en ande och så åt han fisk. Andar kan väl inte äta fisk. Men han åt fisk. Det står tydligt och klart. Och han lagar mat åt de andra lärjungarna när de var ute i båt, för de började ju fiska igen. Och så kom de in, då såg de en man som stod där och hade gjort upp eld. Och så sa han, har ni fått någon fisk? Ja, de hade ju båten full. Hit med lite fiskar, ska vi steka här så ni får något att äta. Och då såg de att det var Jesus. Och den där stackars fina brodern i hälstekåren, höll jag på att säga. Jag menade lärjungagruppen Thomas. Han hade ju sagt att jag kan inte tro att han har uppstått. Då måste jag se spåren av hans sår och sticka in fingrarna i sidan här. Så möts de. Så säger Jesus: Thomas, kom. Ta fram, peka med. Titta, sätt in handen här. Så ska du få tro. Och så tillägger han: det är härligt att du kan få tro nu. Men det allra bästa är att man tror utan att man behöver se. den korsmärkta kyrkan tror och vet och lever i Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Och jag vet hemligheten till detta, det är att han är här i det här mötet nu i Falun. Och samtidigt är han nere i Skåne där vi bor nu för tiden sedan ett år tillbaka. Och så är han på andra ställen. Han är överallt. Han är allestädes närvarande. Och innan uppståndelsen från de döda, då var han begränsad till en plats i taget. Var han i Jerusalem så var han där och kunde inte vara i Nazaret samtidigt. Han var i Betsaida och kunde han inte vara någon annanstans. Han var där han var, punkt och slut. Men genom uppståndelsen från de döda så är han överallt där någon är samlad i hans namn. Och om vi nu är samlade i Jesu namn här, vilket jag tror, då är han mitt ibland oss. Och det blir, förstår ni, den korsmärkta kyrkans stora hemlighet. Det är att vi samlas i Jesu Kristi namn och då är han där tillsammans med oss. För han lever i evigheters evigheter. Så nu är han här. Hur ska vi hantera det faktum att Jesus är här? Ska vi bry oss? Vi kanske kan sjunga en lovsång till honom. Vi kanske kan börja tro att han ska röra vid min, kanske mitt knä här som jag har ont i. Då behöver jag inte ha några kryckor. Men å andra sidan, jag har suttit och predikat i många veckor nu, inte hela veckorna, men på söndagarna och lördagar har jag suttit och jag har funnit att det är rätt så bra att sitta och predika. Så om man gör med helbreda jord, då kanske jag ska stå igen och predika. Jag tror nästan jag ska sitta resten av livet, för att jag tycker det är bra att sitta och predika. För då kan man ju bli döpt i den heliga ande. För det står i Apostlagärningarna 2, medan det är sutto. Det betyder att de satt alltså. Medan det är sutto. Och ni sitter ju här, eller hur? Medan ni är sutto. Då kom den helige ande och döpte dem i den helige ande. Så det är bibliskt att sitta och möta Gud. Amen. Halleluja. Och om vi nu tror att Jesus har uppstått från de döda, då måste församlingen vara närvarande när vi möts. Och den kristna närvaron i många kyrkor måste nu öka och bli tydligare. För den som sitter på sånt här möte och tänker på massa andra saker, den kommer inte att få någon välsignelse från Gud. Jag var i en annan pingstkyrka för några år sedan och predikade. Jag hade en kampanj. Och ett av mötena så gick jag fram och skulle börja predika. Pastorn och andra pastorn satt så där som ni sitter där på första bänken. Och så sa jag bara spontant, sa jag, nu är vi samlade i Jesu namn och nu måste alla vara närvarande här. För om ni inte är närvarande i det här mötet, då får ni ingenting från Gud. Om ni sitter där och tänker på en Opel Kadett, då får ni inget från Gud. Och jag menar, jag har inget emot det bilmärket. Det är nog ett bra bilmärke. Som ung hade jag sådana bilmärken och jag var helt nöjd med dem. Men jag bara fick det så klart att jag sa så. Och då märkte jag på andra pastorn och pastorn. Då började de titta på varann och de bar sig åt som tonårspojkar som småbusade lite. Jag tänkte, det där tog tag. Och jag tänkte, nu får jag sluta prata, nu ska jag börja predika. Men jag avslutar med, ja, sitter du här och tänker på kaffe, då är du helt utanför Guds välsignelse. Och då börjar de igen, de där pastorerna, och tittar på varandra och liksom log mot varandra och bar sig åt. Och efter mötet kommer ungdomspastorn fram. Du vet, ungdomspastorer, de springer fortare än föreståndare. Det brukar vara så. Så han kom, sprang upp för trappan. Hur kan du veta att jag satt och tänkte på en Opel Kadett? För jag ska köpa en sån imorgon. Och jag tänkte på att jag ska pruta lite, för det är lite högt pris på den. Så jag ska ner lite i pris. Och inte för mycket, för då förlorar jag affären. För jag vill gärna ha den där bilen, sa han. Och du säger så där. Broder, sa jag, det här är profetiska möten. Så sitt inte och tänk på annat, för då blir du avslöjad en gång till. Och när han inte sprang ner till bänken, nu tog han det lite lugnt, han har fått besked. Så kommer församlingsföreståndaren lite mer värdigt och kommer fram lite skridande sådär. Och, ja, så han, om sanningen ska fram så tänkte jag på kaffe. Men sitter du och kaffesugen mitt i mötet? Nej, inte på det sättet, sa han. Men min hustru ringde mig till bilen när jag åkte ner till kyrkan här före mötet. Och hon sa, du, de säljer kaffe så rysligt billigt på varuhuset. Och du får köpa flera paket, så skynda dig hit. Du måste hinna med att köpa. Ja, det ska jag göra, sa han. Och när han lade på luren tittade han på klockan och såg att det är omöjligt. Då kom jag ju för sent i mötet. Så jag tänkte, jag får offra kaffet. Och nu satt han där och filade på försvarstalet han skulle hålla när han kom hem. Utan kaffe. Och så blev han också avslöjad. Och i det här mötet har jag inte fått någon uppenbarelse om vad ni tänker på. Så jag får lämna det. Men allmänt så kan man säga så här att sitter man upptagen av andra saker när man är samlad i Jesu namn, då är ju de sakerna, och de får ett fokus. Och då är det jag tänker på. Och där finns förmodligen ingen uppenbarelse i det. Opel Kadett är en bra bil, men den står inte för någon andlig uppenbarelse precis. Det kan man inte påstå. Men när du sitter och tänker på Jesus, när du sitter och öppnar ditt sinne för Jesus, när du i Jesu Kristi namn är beredd att ta emot allt vad han vill ge dig, då händer det något starkt i våra möten. Den korsmärkta församlingen är närvarande. Närvarande. Och du som tillhör församlingsledningen, när ni samlas till era möten, då måste ni vara närvarande. Då kan ni inte bara stirra omkring om allting som finns och inte finns. Utan då sitter ni där inte bara som församlingens representanter i ledarskap. Då sitter ni där som en Herrens Jesu Kristi tjänare eller tjänarinna. Då måste ni vara uppdaterad, säger ungdomarna. Det säger mina barnbarn. Farfar, morfar, du måste vara uppdaterad. Ja, det där är en helt ny värld. Men jag har lärt mig lite. Jag kan en del nu. Och min fru kan ändå mindre. Så hon måste ringa till sin måg så fort det blir ett problem med datorn. Och då kommer ju han, vet du. Han kommer som ett skott, han då, vet du. För att hjälpa svärmor. Hörrni, kära vänner. Den kortsmörka församlingen är närvarande. Vi är inte splittrade, vi far inte omkring, vi jagar inte. Vi är närvarande i en stillhet som ibland kan uppskatta tystnaden. Jag har själv haft möten, jag har exempel från andra länder, jag ska inte ta tid att berätta, som har varit så starka, så mäktiga, så oerhört närvarande med Gud. I Ecuador hade en kampanj i huvudstaden Quito. Och jag inbjöd i en kyrka som de hade varnat för andedop och för pingstvänner. För de trodde inte på sånt. Och jag blev inbjuden som pingstpastor. Det tyckte jag var ett under att jag fick komma dit. De hade ju varnat för mig och liknande. Och när jag sa, vill ni bli andedöpta, så kom fram. Det blev fullt från vägg till vägg i en stor kyrka. Och när jag sa, alla ni som vill bli andedöpta, kom, det blev fullt. Och då var jag orolig. Jag tänkte, om de inte blir andedöpta nu, då har jag ingen trovärdighet för den här kampanjen. Så jag stod där och min tolk stod vid sidan om och jag bad tyst, käre Jesus. Nu kan inte jag säga mer, jag är tyst nu. Nu får du ta över. Ska det ske någonting nu, så är det inte mina ord som gör någonting. Din närvaro. Och den närvaron jag upplevde i min tystnad, den var andligt stark. Där satt de, kanske 200 människor. Jag vet inte hur många, så jag räknade dem inte. Men det var ju massor med folk som kom fram. Men jag stannade kvar vid talarstolen. För det måste man göra en sån gång. För annars kan det komma någon predikant och förstöra alltihop. Då ska de fram och pålysa något viktigt möte nästa vecka eller berätta någon anekdot, eller det värsta är om de ska repetera min predikan. Ord förstör i det läget. För nu är det bara Gud som får tala. Så jag ockuperade hela predikstolen och tillät ingen komma fram. Hade det kommit någon, hade jag gjort så. I den tystnad,
i den stillhet vi upplevde där och då fanns Gud. Och när jag kommer hit snart igen, för jag ska kalla mig hit, om inte ni gör det kallar jag mig själv hit. För då ska ni få köpa mina memoarer. För de ska ni läsa. Den här händelsen har ett långt stycke i den boken. När en församling som inte trodde på helig ande och inte trodde på andedop blev fullständigt förvandlad genom Guds heliga ande. Och det skedde inte genom min predikan i första hand, utan genom den tystnad vi hade. Tillät Gud att tala. Vet ni vad förutsättningen var för att Jesus kunde uppstå från de döda? Det är ett enkelt svar. Det var hans död. Hade han inte dött så hade han aldrig uppstått. Man kan inte uppstå om man inte dör först. Alla som har väckts till livet, vi har ju några sådana exempel i Bibeln. Orsaken att Jesus kunde uppväcka dem, det var att de hade dött. Lazarus och några till. Och i andlig, djup andlig mening så är kyrkan den korsmärkta kyrkan. Därför att kyrkan har dött för att kunna uppstå. Och det uttrycker vi i det heliga dopet. Och ni har en sån vacker och fin dopgrav här. Och vet ni, jag har ingen aning om hur många jag har döpt. Jag har ju hållit på döpt och predikat i hela mitt vuxna liv. Men när jag döper, så döper jag ner dem i vattnet. Och det är enligt Paulus i Romarbrevet 6 att jag döper dem till döden och till begravning. För efter död kommer begravning. Och det hade ni här om dagen, en begravning. Och jag har hört berättas om någon fin medlem som har fått gå hem till Gud. Men jag lämnar dem inte nere där på botten i dopgraven. Det har jag aldrig gjort. För då hade de dött fysiskt också. Nästa moment i dopet är att jag döper upp dem. Först döper jag ner dem, sen döper jag upp dem. Romarbrevet 6. För att de ska vandra i ett nytt väsende i liv. Och ni förstår att första gången jag döpte, då var jag evangelist och medarbetare i pingstförsamlingen i Nässjö nere i Småland. Där hade vi en härlig broder som var föreståndare, för han hade varit militär, yrkesmilitär på Karlsborg, och så blev han frälst och så lämnade han de militära uppdragen och blev predikant. Men han lämnade aldrig det militanta, för det förde han in i Guds heliga församling. Han gjorde det faktiskt. Och en dag kom han till mig: nästa söndag har vi dop och du döper. Så pekade han på mig, och jag som aldrig hade döpt. Men jag hade ju sett pappa döpa, jag hade sett andra. Jag visste ju precis hur det gick till. Ja, sa jag. Ja, jag bedriver lite med det här. Men det var lite sån där militär stil över det hela. Och så höll han en förmaning till mig och sa: när du nu döper på söndag så måste du få ner hela kroppen. Det duger inte att näsan sticker upp ovanför vattnet när du döper bakåt, utan näsan måste också ner. För det är det bibliska ordet baptistumen. Allt ska ner så vattenytan går över kroppen. Det är det som det betyder. Ja, sa jag. Jag ska se till det, sa jag. Att näsan också kommer ner. Och nu vart jag ju orolig. Jag hade inte varit orolig för det, men då vart jag orolig. Tänk om inte jag får ner näsan. Då kommer han som är så militant inför en fullsatt kyrka och säger: får göra om dopet för näsan var inte nere du. Och när jag skulle ha ett dopsamtal med den här mannen som kom längst upp ifrån Sverige, från Tornedalen. Och han pratade som de gör där uppe. Och han berättade att han var på flykt från livet, för han var olycklig, den där mannen. Så han gick till konduktören, det fanns sådana på den tiden på SJ, och öppnade luckan och sa: jag ska be att få köpa en biljett, sa han. Ja, men vart ska du? Jag vet inte vart jag ska, har du något förslag? Ja, vad får den kosta då? Då lade han fram börsen. Och se hur långt kommer jag? Och konduktören räknade ut, ja, du kommer till Nässjö i Småland. Ja, det passar bra, jag åker dit, alltså. Så kom han dit och då var ju pengarna slut. Och då kom han in i pingstkyrkan där, Philadelphia hette det. Och vi hälsade honom välkommen, han kom på alla möten. Så blev han frälst och nu skulle han bli döpt. Och du förstår, när han och jag gick ner i dopgraven där, så hade jag inte sagt någonting till honom om hur dopet gick till. För jag tänkte, det vet ju alla. Jag hade mer försökt teologiskt att berätta att vi döps i Kristus. Och jag höll ju nästan ett bibelstudium för honom. Men ingenting om hur det hela gick till. Så när vi stod där nere, då fick jag se att pastor Aronsson, som han hette, han satt på en stol 5-6 meter bort. Nu tog han stolen och förflyttade den. Så han ställde ner två av benen av stolen så här långt ifrån dopkanten. Så tittade han ner. Och då blev jag ändå mer nervös. Näsan, tänkte jag. Han ska kolla nu så näsan kommer ner under vattnet. Då räckte jag upp handen och så visste jag vad predikanterna brukar säga. Och när jag sa, jag döper dig till Kristus. Och jag hann inte säga mer än så, för då började han att döpa sig själv. Han böjde på knäna ner, så han hade vatten ända upp till just näsan när jag kom på att det här blir ju galet. För jag skulle ju fortsätta att säga innan han blev döpt, jag döper dig till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och på din egen bekännelse. Och nu tänkte jag, nu gäller det att handla snabbt, så jag tog tag i tyget på ryggen och jag döpte ner honom. Jag har aldrig någon gång döpt så rejält som första gången. Djupt ner i vattnet kom han. Och så upp med han. Och så tittade jag på pastorn. Jag fick godkänt. Men det finns alltså en lärdom i detta. Alltså Jesus Kristus är i sin församling och då är det den korsmärkta kyrkan. För vi är döpta till honom. Och den närvaro som finns i själva dopet, den följer oss dag för dag för dag för dag. Rakt in i det heligas gemenskap. Det är därför vi kan säga till varandra, lev i ditt dop. Jag har några gånger i livet fått frågan om att döpa om någon. Jag har sagt, det behövs inte. Du är döpt till Kristus, du är redan där. Ja, men jag har syndat sen dess. Ja, men det får du förlåtelse för. För Jesus är nådig, men du behöver inte döpa om dig. Jag hade en sån sak i Stockholm, Philadelphia, när jag var pastor där. Och den här, han vädjade till mig. Du förstår att jag har levt ett sånt rövarliv sen jag blev döpt som nästan ett litet barn. Och jag måste få döpas till Kristus nu också, så jag är säker på att allting är okej. Okay. Ja, så det behövs inte, men han kom gång på gång, han nästan vädjade till mig. Så jag tänkte, jag tror väl inte att jag gör någon stor synd om jag döper om han. Så jag gjorde det i alla fall. Där. Så han blev döpt rejält två gånger han. Ja, jag vet ju inte första gången hur rejält det var, det vet jag ju inte, men han blev det. Och han var jättetacksam och glad. Halleluja. Men du som är döpt till Kristus, du är döpt till en närvaro genom det faktum att du är korsmärkt från dopet och hela vägen fram. Halleluja. Och du som har barn som ännu inte har tagit emot Jesus, men de är uppvuxna hemma hos dig i din kristna familj och de vet allting. Då tänker jag på, jag tänker på Adam och Eva redan från början. Spontant kommer jag att tänka på dem nu. Att när Kain, som syndade så svårt, så han slog ihjäl sin bror. Kommer ni ihåg texterna? Och Gud talade till honom och frågade, vad har du gjort? Nu skulle han stå till svars. Och han insåg att han hade syndat. Och nu skulle han lämna Edens lustgård. 4:14. Se, idag driver du mig bort från åkerjorden och jag är dolt för ditt ansikte. Kringflackande och hemlös kommer jag att vara på jorden. så att vem som helst som träffar mig kan döda mig. Men Herren sa till honom: Kain ska bli hämnad sjufalt, vem som än dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som träffade honom skulle kunna döda honom. Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosattes i landet Nod, öster om Eden. Han som gick bort från Gud fick ett tecken av Gud på sin kropp, på pannan. Första gången jag hörde riktigt vad det här betyder var en fin teolog, en kristen broder teolog, som hade studerat det här på ett vetenskapligt sätt. Och han sa i predikantveckan, när jag kallade honom dit för att tala till predikanterna, att det här tecknet, det var en bokstav i det språk man hade då som hade formen av ett kors. Han blev korsmärkt. Det finns föräldrar här på mötet vars barn eller barnbarn du ber för dem och ropar till Gud. Jag ska uppmuntra dig med, om du är mamma eller pappa eller mormor eller farmor eller vad du är, farfar eller morfar, så är de korsmärkt. Och det kan inte de skaka av sig. De kan förneka Gud och vara dum mot församlingen och mot dig och klaga och bära sig åt. Men korsmärkningen, den finns kvar. Så när de kommer tillbaka till kyrkan eller till familjen eller till pappa och mamma, så har de nära till Jesu kors, som bär på ett märke, en tillhörighet av korset. Och då tänker jag att det finns tusentals korsmärkta människor som är ateister och ute i synd och värld, och de super och kriminella och alla möjliga typer. Men de bär på ett märke från farmor och farfar eller vem det kan vara i sin ungdom. Och det tas aldrig bort. Tror ni att det skulle kunna bli en väckelse bland alla dessa? Men då ska jag berätta en sak för er som ni måste ta med er. Om det finns sådana i Falun, det tänker jag, men jag vet ju inget om eran stad, men det tänker jag att det finns. Och det finns de som ni har uteslutit i gamla dagar när man höll på med sånt. För ingenting, fel frisyr eller något liknande som de skulle bestraffas för. När de kommer in genom dörren där, då måste de få känna att det är en annan kultur här än vad det var när de blev utkastade. Annars vänder de om direkt. Men den församling som blir den korsmärkta församlingen, det är en kultur som passar dem. För de är ju märkta av korset redan. Och kommer de in i den församlingen, då är det bara kärlek som drabbar. När vi slutade i Stockholm, jag var en liten sväng nere på västkusten. Jag var mentor för pingstförsamlingen i Mölndal i 3 år. Så fick vi ju flytta vart vi ville. Förut var det alltid någon församling som hade bestämt vart vi skulle komma. Men nu var vi fria och då sa vi ska bo någonstans mellan Stockholm och Mora. Det var väl ett bra val i alla fall. Men vi visste inte riktigt var. Nu blev det ju Mora då. Och där reste väldigt intensivt de där åren internationellt. Men så ville de att jag skulle bli pastor där också. Det tackade jag nej till, för då sa jag kunde jag lika gärna varit kvar i Stockholm. Men nu har jag den här tjänsten. Och så gick det 2 år. Och den unge pastorn, han slutade. Då kom de tillbaka till mig. Och då sa jag, men nu är det annorlunda. Jag kanske kan tänka mig det. Men det är på halvtid då i så fall. För jag reser mycket. Och så stod jag där och predikade. En söndag. Och vi hade en broder där som ni nog känner igen här. Han heter Ingvar Karlsson. Han hade varit pastor i Mora men var med där Och jag tror tillfälligtvis, men det kanske jag har glömt, det kanske var medan han var kvar. I alla fall, då såg jag mitt i predikan att dörren stod lite på glänt. Och det var någon som liksom kikade in lite. Och efter en stund var det en ganska ung kille som gick in och hittade sin plats och satt där på hela mötet. Och mötet gick och den här mannen satt kvar. Och Ingvar, denna fina käre pastor som jag högaktar så väldigt mycket, han gick ner och hälsade på den här mannen. Och så fort jag kunde också så kom jag ner. Och då berättade Jörgen, som han heter, jag har inte mått bra, sa han. Jag har känt någonting i mitt innersta som gör att jag måste kanske uppsöka någon doktor eller någon sjukvård. Men jag är inte sjuk direkt. Och gå till någon präst, det gör man ju bara inte. Och någon frikyrkopräller, det går man ju absolut inte till, sa han. Men så kom jag på, sa han, att här i Mora fanns det, när jag var ung och gick i skolan, så skulle jag praktisera och kom till någon butik. Och där var det en man som jobbade som var kristen. Och han tillhörde den här församlingen. Jag tänkte, jag ringer honom. Och fick, ja, då hade han flyttat någon annanstans i Dalarna, vart det var. Så jag frågade, du, kommer du ihåg mig? Jag pryade. Ja, jag minns dig väl, sa han. Du, jag vill träffa dig. Kan jag få träffa dig? Var bor du nu? Ja. Och han tog sin bil och åkte till den orten, jag kommer inte ihåg vart det var. Och kom in till den här frälsta mannen. Och de satt där och pratade om Gud en hel kväll. Kan jag få återkomma? Ja, du är alltid välkommen hit. Och efter ett antal samtal, då den här mannen kände att hemma hos den här mannen var det som en förgård i himlen. Och jag blev så trygg när jag var där. Men han fick aldrig be för mig så jag blev frälst. Men när jag kom hem till Mora, till min lilla lägenhet, då kände jag att här kan jag ju bli frälst. Så han bad syndernas bön alldeles ensam. Och då sa han till oss, då kände jag att i mitt rum där jag var, där kom samma känsla av Gud in i mitt rum som jag hade känt hos den där mannen som jag besökte. Och jag vet att där blev jag en kristen, sa han till oss. Och då tänkte jag, måste jag gå till någon kyrka, för där är de ju kristna i alla fall. Men och så tänkte jag, jag går nog till Pingstvännerna. För där gick jag i söndagsskolan när jag var riktigt liten. Och jag kommer ihåg än idag min lärarinna, och så sa han namnet på henne. Ja, men hon är på mötet här, så henne kan du få träffa nu om du vill. Hon är kvar här, förstår du. Ja, det vore väl intressant. Men så sa han, det som jag har burit med mig, när jag kom lite för sent hit i kyrkan och skulle gå in, då var jag så osäker. Jag vågade inte gå in först, jag stod där länge innan jag vågade. För jag tänkte, det jag upplevde hos min kamrat dit jag åkte, och det jag upplevde hemma i mitt rum när jag blev frälst, jag hoppas att det finns här innanför dörren också. Om inte det finns, då lämnar jag här direkt. Och när han hade öppnat och satt sig där, så sa han till Ingvar och mig, det var samma Gud här som hemma hos mig. Korsmärkt. Till och med i söndagsskolan när han var en liten kille var han märkt av någonting som den där fina lärarinnan hade planterat in i hans innersta. Och sen 27 år senare hos den där före detta arbetskamraten, och så var det samma ande i mötet som han kom till. Halleluja. Ni är en korsmärkt församling. För ni är döpta till Kristus, som står för korsets hela ideologi. Och det måste folk som kommer in här få känna. Det finns församlingar i Sverige som är kristna, men de har spårat ur en del. Det är bara egoism och det är bara maktkamp. Det är bara elände. Och korset har vikit för länge sedan. Korset finns inte plats längre. Och Guds kraft, den är borta. Nu är det bara maktkamp som gäller. Vem som ska bli någonting och vem som ska bli pastor och vem som ska göra det. Och så bråkar man om heliga ting. Den församlingen är inte korsmärkt. Man lever inte i det i varje fall. Men det gör ni. Och det måste förstärkas. Och nu när jag tittar på klockan så borde jag be om ursäkt att jag predikat så länge. Men det gör jag inte. För ni tycker väl att det var bra ända tills nu, eller hur då? Vi har någonting som inte världen har. Vi är märkta. Och i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel och även i 14:e kapitlet står det om ändetiden. Det står att Gud har märkt oss med faderns tecken och lammets tecken. Det är Jesus det. Och jag kan säga, jag är predikant, jag predikar i princip varje helg några gånger. Och jag tänker ibland, gör min förkunnelse någon nytta? Men jag tror faktiskt att den gör det. För det heter i Korinthierbrevet, om vi läser vidare lite i den här texten, att om inte Jesus har uppstått så är vår predikan förgäves. Det vill säga meningslös. Du kan predika hur mycket som helst med vältalighet, men om inte du lever i den korsmärkta församlingen av en levande Jesus, då blir det ingen frälst, det blir ingen helad, det blir inget resultat. Det kan bli religion naturligtvis. Och om man inte har uppstått, då är vår tro förgäves. Hur mycket vi än tror och försöker tro så spelar det ingen roll. Trons fundament är nämligen Jesu Kristi uppståndelse. Lever vi inte i det, då är vi det förutan. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Tack för att vi får vara den korsmärkta församlingen. Från det att jag blev döpt i vatten när jag var en ganska ung kille, så är jag märkt av dig, käre Jesus. Och ur dopets vatten fick jag börja vandra i ett nytt väsende i liv. Och jag har försökt att leva för dig, Herre, men jag har nog brustit som alla andra någon gång. Och inte levt helt i fulla helgelsen. Förlåt mig, Jesus, men hjälp mig att resten av mitt liv nu får vara korsmärkt, präglad ditt kors. Halleluja. Så vill jag särskilt tacka dig för att det finns folk i Falun som aldrig går till någon kyrka, som inte bryr sig om Gud, som talar illa om Gud kanske, som kanske knyter handen mot det kyrkliga, men de är uppvuxen i en varm kristen miljö och de är märkta för livet. Korsmärkta, utan att ännu vara frälsta. Men tack att det kommer en dag då de ska bli födda på nytt. Oh Jesus. Vi är stilla inför Gud. För jag känner ju att den helige ande har lagt sig ner över det här mötet väldigt tydligt nu. Och nu ska vi ha en avgörelsestund. Och är du här som ännu inte är ett Guds barn, så måste du bli det nu. Det är hög tid att lämna sitt liv åt Jesus. Och då behöver du träffa mig eller någon annan här av ledarna som får be för dig och vägleda dig fram till Gud. Men jag känner också att vi som redan är frälsta, vi som redan tillhör Gud, måste bli lite mera korsmärkta. lite mer och lite djupare präglade. Inte bara av kyrklig kultur. Det kan vara pingstkyrklig eller statskyrklig eller katolsk kyrklig eller andra varianter av kyrklig. Utan vi måste gå djupare än så. Präglade av Jesu blod som rann på korset för vår frälsnings skull. Jag ska inte be dig räcka upp någon hand eller något sånt här. Jag ska bara be dig på allvar ta med den här predikan hem i din ensamhet. Pröva den. Och i uppenbarelseboken talas om två kvinnor, bruden och skökan. Det är två ytterligheter kan man säga. Där bruden står för andlig renhet och frälsning och Guds gemenskap. Skökan är det yttersta av orenhet och synd och hemskheter. Och fanns det ett mätinstrument så skulle jag skaffa ett sånt och så kolla var jag befinner mig mellan de här båda polerna. Det finns inga sådana tekniska instrument. Men det finns en annan väg och det är den heliga ande. Som i det här ögonblicket, din helig stund i centrumkyrkan idag. Kan visa dig var du befinner dig. Mellan de båda polerna. Och då är det inte någon slags andligt känslorus som avgör saken. Utan det är den helige ande. Som är sanningens ande. Fader i himlen, hjälp oss att förstå vårt läge nu. Så att vi kan söka dig och bli mer och mer och mer. Djupare korsmärkta. Amen.
Vi ska be för veckan som kommer. Jesus, tack för den här helgen som vi har fått haft med Ove och Ann-Britt här. Jesus, och tack för vad de har fått ge oss ifrån ditt ord, Herre. Tack för att du har mött oss och varit närvarande med din ande på de här samlingarna, Herre. Jesus, nu ber vi för den här veckan som ligger framför att du ska vara med oss var och en. Och välsigna oss och låta oss vandra vidare tillsammans med dem nära dig som vi har hört här idag, Jesus. Att vi får vara korsmärkta vittnen här i Falun, Jesus. Tack för att du är med oss var och en och välsignar oss. Amen.